en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd samlade här den 12 februari. Vi har en omgång att blicka tillbaks på. Frida, du har via sociala medier meddelat det fina vädret ni har i London. Och det, jag är vansinnigt avundsjuk på er. Fan vad jag hatar den här tiden på året. Men det finns i alla fall fotboll som värmer oss här, som vi kan se på tv. Men du var där på plats på London Stadium. För vi får börja med krossen i London-derbyt mellan Arsenal och West Ham. 6-0 blev det, och du var precis inne på det före vi började spela in här. Du var själv kvar på läktaren till slut här, för att West Ham-supporterna hade inte mycket att fira.
Jag visste inte att min väderrapport skulle framkalla så ilskna känslor.
Nej, men du förstår inte vad det gör med oss.
Det får stå för Patrik Syk dock. Jag unnar dig allt gott, Frida.
Ja, det var riktigt upprörda känslor. Det var, ja,
jag unnar dig också. Jag bara mår dåligt av min egen avundsjuka.
Varför bor vi här då?
Det är verkligen frågan.
Jag frågar sig det varje år. Ja, nej.
Ja, precis. Men där på London Stadium så var det ju inte speciellt bra stämning där heller. Eller, ja, det beror ju på vem du frågar. Du hade ju den klicken med Arsenal-supportrar som var i extas, särskilt under den andra halvleken, men även i halvtid när man var 3-0 upp, väl? Och ja, sen bara fortsatte haveriet för West Ham, och det var ju rätt så många supportrar som lämnade redan i paus, och sen var det desto fler supportrar som lämnade sen när det rullade på, inte minst då när Declan Rice slår till med det här jätteavslutet på sin gamla hemmaplan. Det var väl som en, jag skrev det också, det var väl som en dolk rakt i hjärtat på West Ham-supportrarna som buade och klappade uppskattat mot honom om vartannat. Det var nästan som att de inte riktigt kunde bestämma sig för om de fortfarande gillar Declan Rice eller inte. Men det där var väl på något sätt sista droppen som fick bägaren att rinna över. En fruktansvärd dag för David Moyes, och det är inte ofta vi ser hans lag kollapsa rent försvarsmässigt på det här sättet. Arsenal visserligen väldigt bra på fasta situationer, har gjort flest mål på fasta situationer nu av alla lag i hela ligan, men samtidigt så West Ham kunde ha gjort mer för att stoppa Arsenal, och det gjorde de inte.
Nej, det blir också ett problem så när man som David Moyes ställer upp ett lag för att försvara, för det var en ganska defensiv uppställning. Det var ändå hyfsat spelmässigt jämnt de första 30 minuterna före 1-0-målet kom. Arsenal var klart bättre, om man sa, det var en helt annan kvalitet. Men West Ham lyckades ändå försvara så långt ganska bra. Det var inte så att Arsenal radade upp 100-procentiga målchanser före dess. Och West Ham stack upp med Bowen, hade något avslut och sådär. Ja, men det var lite så här väntad matchbild ändå fram till dess. Men sen då när Arsenal får det 1-0 och så 2-0 ganska snart efter på straff då. Ja, men då funkar ju inte den här uppställningen. Du kan inte ha den här inställningen och den här matchplanen att vi ska vara riskminimerande, vi ska vara svåra att bryta ner. För då måste du framåt, och när det redan har börjat liksom vara hål bakåt i det här bygget. Men det finns ju ingenting kvar i West Ham. Jag menar, det här är ju den stora, stora faran med att ställa upp så riskminimerande som Moyes gör. För funkar det inte, men det finns inget annat. Det finns ingen annan väg tillbaks in i matchen för
dem. De fick ju bli lite för bekväma i det också. Det är ju en sak om du ställer upp så och släpper in ett mål direkt och måste ställa om. Men här så hann de ju liksom jobba sig in i den här matchplanen. Sen så är det ju i grunden bedrövligt försvarsspel på fasta situationer som på något sätt startar den här kollapsen, är väl känslan. Sen absolut, Arsenal är ju otroligt skickliga på dem också. Jag har varit fundersam varför Declan Rice går ut och slår hörner ibland tidigare, men det gör han ju med bravur, så ska man inte ifrågasätta någon mer. Hade ju lite assist förutom det där drömmålet också dessutom i den här matchen, men sen ja, det är väldigt svårt att ställa om i ett sånt läge när du har blivit bekväm i att bara ligga hem och riskminimera. Men sen också, titta på vad West Ham har gjort i januari. De har plockat bort all bredd de hade offensivt, de har inte värvat en ny forward. De har inte så mycket att jobba med. De har Bowen, de har Kudus. Ja, that's it nästan.
Det var det precis. Jag tänkte också påpeka det, att de har ju haft en del skador. Jag menar, Lucas Paquetá, den effekten han har haft på West Ham den här säsongen när han har spelat, den har ju gjort på något sätt att den här uppställningen med Kudus och Bowen faktiskt har fungerat. Men sen har han fallit bort, och i en sån här match mot Arsenal så saknade man väl antagligen också Antonio, med tanke på att Bowen var ju på något sätt själv mot fyra mittbackar, för att Arsenal spelade den här matchen med fyra mittbackar, och det blev svårt för honom att göra någonting då. Kudus hade ju inte heller han var inte heller involverad i spelet på det sättet som man verkligen vill. Också då med ett mittfält som inte fungerade alls i den här matchen, och då dåligt försvarsspel på fasta situationer. Det var ju allt som man inte kan göra mot Arsenal. Då kommer man släppa in mål, och det är så det blir i slutändan här också.
Jag undrar en sak som är lite irrelevant för det här. TV-produktionen till Premier League, har de alltid på plats en drönare förberedd för att skicka ut utanför arenan när de inser att nu kommer folk gå hem innan paus?
För jag tänkte att men det har de ju. Absolut.
Man ser framför sig scenerna i kontrollrummet då när Arsenal har gjort 3 mål på 5 minuter. De har sagt, vi måste ut drönare nu, ut utanför arenan och plocka, för det plötsligt tycker de alltid upp, och det ger någonting såklart, och då förstår man liksom sammanhanget om hur uselt det här är för West Ham också, när man ser det verkligen tydligt.
Jag har inte tänkt på att det kanske är unikt för England. Jag är så van vid att de visar den typen av bilder, men det är det kanske. Det kanske andra ligor kanske inte gör det på samma sätt.
Ja, men just att det är ju alltid när det är massa folk som går hem och det är ett hemmalag som har kollapsat, det är ju då vi får se de här drönarbilderna utanför.
Ja, men man får ju se dem innan matcherna också, att de gör någon sån drönarbild över hela
innan absolut, men det gör de i andra ligor också, men då måste ju drönaren hänga kvar där uppe.
Det är klart det gör, men de har kameror överallt. Ja. Det är ju det är ett riktigt money shot såklart. Vi sitter här och pratar om det, och vi har ju sett såna här bilder förut när ett bortalag liksom stänger ner en hemmapublik och bara läktarna töms. Det finns ju något väldigt speciellt med det. West Ham var dåliga, men Arsenal var ju såklart också bra, Frida. Jag tror att Arsenal-supportrarna blir besvikna om vi bara kategoriserar det här som ett misslyckande utav Moyes. För det här var en framgång för Arteta, som inte minst då där målskyttet har varit det stora frågetecknet den här säsongen. Vi vet att försvaret är jättebra, vi vet att mittfältet är jättebra, men det är målskyttet som har varit problemet. Här gör man 6 mål, 2 mål av Bukayo Saka, det behövde nog han. Har visserligen gjort en del mål, men menar, han är ju inte han kommer nog aldrig kanske vara en skytteliga vinnare från den positionen och med den rollen och spelstilen han har, men han behöver ju ändå leverera poäng kontinuerligt. 2 mål av honom, jätteviktigt.
Kai Havertz fick
peta in den.
Ja, viktigt inte minst om försöka och sätta det där straffmålet, för att vi minns ju allihop vad som hände förra säsongen på London Stadium när han missade den där straffen. Så att det var ju väldigt viktigt för honom. Sen det andra målet från hans sida tycker jag är helt, det är väldigt mycket Saka över det, och det kräver också en hel del kvalitet för att lyckas utföra det. Så att han var väldigt bra. Leandro Trossard som dundrar in bollen också. Han startade ju, han var en falsk nia, tia, det är svårt att säga egentligen, men det fungerar ju väldigt bra det här, märker man, med Harvard som kliver in i den rollen ibland centralt i anfallslinjen, att det blir väldigt, de är väldigt mobila Och det fungerade bra mot Liverpool, det fungerade bra här. Så jag tror att det är skönt för Mikel Arteta att säga att även när Gabriel Jesus inte är med så kan man ändå hitta ett sätt då att få till den där offensiven. Så att här det finns så många spelare som man kan lyfta fram. Men det är också väldigt viktigt det här med de fasta situationerna. Gabriel som väl har gjort fler mål på fasta situationer än någon annan försvarare i ligan, om jag inte tar helt fel nu. Saliba har också gjort en del mål med pannan. De där sakerna är otroligt viktiga för att man ska på något sätt, ja men inte minst då, förbättra sin målskillnad, för att nu är det otroligt tajt där uppe i toppen. Och ja, vem vet, nu tror jag ju inte att det kommer hänga på målskillnad i slutändan, men man vet aldrig, och det var viktigt för Arsenal att få igång målskyttet överlag.
Nej, det som sagt, som du nämnde, bredden offensivt är ju liksom imponerande. Här går de ju, gör 6 mål framåt, Martinelli gör inte en poäng, och det funkar ändå för oss, så många olika spelare som kan kliva fram och göra det. Trossard till exempel, som tycker, alltså, han funkar ju så bra oavsett vart du kastar in honom i det här laget, och han är ingen som gnäller på att inleda på bänken och komma in och förändra matchbilder. Jag har sagt det förut, men det där är en så klockren värvning de har gjort där på alla sätt och vis, med honom som bara flyter in och funkar och bidrar och gör bra saker. Man fattar ju hur överlägsna Arsenal var när Cedric Suarez får se dagsljus. Jag hade helt glömt att han ens tillhörde truppen, ja. Så jag säga. Och El Neni kommer in, och så unge Nwaneri som fick chansen också här och byttes in efter.
Det var spelarna på bänken som hade suttit och viskat att de tyckte att han borde få komma in, så att Arteta kände sig pressad att ge honom ett par minuter. Eller ett par minuter, han fick ju ändå en del speltid, så att det var fint att se.
Slängde in Cedric samtidigt där och påminna att han finns i truppen fortfarande.
Ja, och tittar vi på tabellen nu, så alltså den här 6-0 och målskillnad, vi var inne på det. Nu är målskillnaden plus 31, det är samma som Manchester City, och då en bakom Liverpool. Så att det där var en, vad ska man säga, en halv poäng som man låg efter City och Liverpool, som man nu har hämtat i kapp. Man ska säga att det var 3,5 poäng i den här matchen då som man tog Arsenal. För det där kan, det där, man vet inte, det kommer kunna vara extremt jämnt där uppe. Både City och Liverpool tog ju hyfsat halvstabila trepoängare mot lite beskedligare, jag vet inte hur mycket beskedligare motståndet var än just West Ham i den här matchen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi tar oss från London Stadium till Villa Park först, där får vi ändå kalla det en 6-poängsmatch här mellan Aston Villa och Manchester United i kampen om Champions League-platser. Jag såg att det var någon som skrev att det var 70% chans ungefär att en femte plats i ligan också blir en Champions League-plats. Nu att det är ganska stor sannolikhet att det trots allt blir så till slut. Vi får väl se, det är inte helt givet. Spurs är ju där såklart, vi kommer att prata om dem också och deras viktiga poäng de fick med sig. Manchester United och Aston Villa precis bakom, och United har ju lite mark att ta i kapp, även upp till femteplatsen, så är det ju. Och viktigt då att få med sig alla tre. Vem är det som fixar det? Om inte Scott McTominay, såklart. Han är ju den som gör det. Vi kan tycka väldigt mycket om Scott McTominay, att han i många matcher inte räcker till och att det finns stora brister i hans spel. Men om det är någonting han har, Frida, så är det förmågan att plocka fram ett avgörande mål när det verkligen behövs.
Ja, i alla fall den här säsongen. Och det är ju lite speciellt att se Marcus Rashford bli utbytt för McTominay.
Och att de ökar sitt offensiva hot genom att göra det.
Ja, men precis. Och det är väl i den rollen han ska spela egentligen, McTominay. Han ska ligga lite högre upp. Han ska inte vara den här spelaren med en massa ansvar centralt i planen. Och det är inte han som ska länka upp, utan han ska befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Och när han gör det, då gör han ju de här målen. Vad står han på nu? 7 väl? Och det är ju bäst i Man United, och jag tror till och med att han har gjort fler mål den här säsongen kontra sina tidigare 3 säsonger tillsammans. Så det säger ju också någonting om den här nya rollen som han har, eller den här mer framåtlutade offensiva rollen. Och sen får man ju faktiskt hylla Dalot igen också. Vi har gjort det rätt så mycket den här säsongen, men jag slås ändå en gång av dels att han slår det här David Beckham-esk inlägget, men också hur han har utvecklat sin defensiva sida. Jag tycker att han har tagit enorma kliv där, och han var riktigt bra i den här matchen.
Det var ju många som gjorde det bra också. Men jag tänker Höjlund måste man ju lyfta också som
mål igen,
ja, precis. Också rätt plats vid rätt tidpunkt verkligen. Sen såklart det här, McTominay var ju på något sätt skillnaden i den här matchen ändå, för att här ska ju egentligen Villa med vanlig utdelning få med sig mer än vad de får. Men då får man ju lyfta. Onana gör en jättefin match också.
Ja, jag tycker nästan kanske är det egentligen Onana mer än McTominay som är den stora poängvinnaren här, för att inte minst då det här skottet från McGinn i första, det var så fruktansvärt hårt när han nyper till med vänstern. Alltså det var någonting med just det skottet som jag tyckte var det bara small till, och när han är där, det är klart att bollen sitter inte i krysset, men det är inte helt rakt på heller. Det där är ett mål som eller en boll som faktiskt ganska ofta hamnar i nät, och jag tyckte Onana var jättebra den här matchen. Och det är klart att han får mycket bollar mitt på sig, men det handlar ju också om ett fotarbete innan, alltså ja, man tycker att bollen går mitt på målvakten, ja, men det är ju för att målvakten har tagit rätt position. Det är ju också ett väldigt bra målvaktsarbete, och i ett lag som vinner, i ett bra lag, behöver du en bra målvakt. Det är inte en ursäkt att säga att ja, men vi vann matchen, ja, fast våra målvakt gjorde många räddningar. Han är ju också en del av laget. Och i den här matchen blev han ju avgörande, definitivt. För Aston Villa skapade ju mer än vad Manchester United gjorde, får man vara riktigt ärlig
att
säga.
Ja, jag tror att Emery känner att han fick både saker rätt, men också saker fel. För de hade ju övertaget på sin vänsterkant, och sen tänkte de väl när Luke Shaw klev av för Lindelöf att nu ska vi överbelasta högerkanten. Och det misstaget han gör är väl att han plockar av Leon Bailey egentligen. För att jag tror att Lindelöf var ganska nöjd över det, för att han hade det tufft när de såg till att dubbla upp på honom. Så med facit i hand så tappar ju Villa initiativet på grund av det. Så jag tror att Emery kommer gräma sig lite, för att man såg på honom också längs sidlinjen att han precis innan Man Uniteds mål så står han ihop och är alltså mer hetlevrad än vanligt. Och jag tror det var för att han kände på sig att det här kan möjligtvis sluta illa, trots att de hade skapat så många chanser tidigare i matchen.
Ja, och när kvitteringen kommer för Villa, då kände jag att nej, nu vinner de det här. För att de hade varit ett lite vassare laget. Det var inte så att det var överlägset på något sätt, men jag tyckte att Villa hade varit ett bättre laget under matchen. Inte fått in bollen, och när han hade gjort flera fina räddningar, Ollie Watkins hade missat. Han hade ju ett jättefint läge där när han då träffar Onana i bröstet, tror jag, från ganska kort håll. Vilket jag såg flera beskriva som ett svagt avslut, men jag tycker att det är framförallt ett väldigt fint målvaktsspel av Onana att stå på rätt ställe, att kliva in rätt i den situationen. Och så får de det där kvitteringsmålet, och tänker man, nu fick de in det, nu kommer liksom den här pressen där, ändå spelövertaget på mitten, för det var framförallt centralt som jag tyckte Villa var bättre. Så blev det inte. Det tror jag är otroligt viktigt, och nu lever det här verkligen för Manchester United, och den här fjärde platsen eller femte platsen, vad det nu blir, den har man ju rejält tänkt på. Hade Villa istället gjort det här målet, och hade ju United känts lite avhängda faktiskt från topp 5, inte minst med tanke på hur Tottenham reagerade i sin match och fick med sig alla 3 poängen där. Så att väldigt viktigt för fortsättningen av den här säsongen också för Manchester United, och vind i seglarna såklart.
Men på tal om målskillnad så står alltså Man United på 0 mål nu.
Ja, det är ju faktiskt...
Det säger en del på något sätt om vilken typ av säsong de har haft, och att det måste till någonting mer för att man ska bli riktigt övertygad av dem.
Men nu vinner de ju ändå matcher. De har ju ändå börjat vinna matcher nu, är ju känslan. Att de är ändå på något sätt åt rätt håll.
Det har blivit mer stabilt.
Ja, det är ju klart mer stabilt. Jag tycker att man har någonting på gång i alltså med att satsa på Garnacho och Höjlund framme, Meino och Casemiro som mittfältspar som verkligen har blivit en rätt konstellation för deras del.
Kan vi säga någonting om Casemiros reaktion när han fick det gula kortet? Alltså det är för jävla roligt. Han vädjade till alla.
Alla
inne på Villa Park.
Alltså, det var ju inte gult kort.
Nej.
Han var ju väldigt inkonsekvent tyckte jag med hur korten flög i den här matchen. Det måste jag ju säga.
Domaren var, ja, Varann skulle ju haft ett solklart gult som han inte fick strax innan. Och det var flera tillfällen.
Han får väl tacka Casemiro för att han inte fick det då. För det var Casemiros reaktion som fick domaren att tänka ett extra varv på att ge till kort där senare. Det var sen förutom något annat som varit liksom så här meme-kompatibelt förutom då Casemiros reaktion var väl ändå Douglas Luiz firande också som väl inte åldrade särskilt väl med tanke på att de ändå förlorade matchen. Men ja, det var matchens stora höjdpunkt ändå när Casemiro verkligen inte förstod varför han hade fått gult.
Han stannade så länge i karaktären. vi har förstått. Du tyckte inte att det här var korrekt. Det är okej. Du kommer inte hjälpa. Det var roligt. Tre blytunga poäng då till Manchester United. Tre blytunga poäng till Tottenham också som var illa ute igen. Det är inte första gången, Frida, som de har fått vända ett underläge till seger. Det som var framförallt viktigt i den här matchen, eller det som stack ut tycker jag, det är ju bredden de visar upp nu. Jag menar, de slänger in Brennan Johnson, de slänger in Heung-min Son från bänken till ett redan bra lag tycker jag. Jag menar, det här är en bredd som vi kanske inte har förknippat med Spurs tidigare under säsongen.
Nej, absolut. Nu när spelare dels börjar komma tillbaka från skada, man har sina nyförvärv, man spelar tillbaka från AFCON. Nu ser man ju precis som du är inne på där verkligen att det finns mycket att ta av. Och det är vissa som har varit oroliga för att det här kommer påverka Kulusevskis speltid. Men jag tror inte att det behöver vara negativt för hans del heller. Jag tror ändå att Postecoglou visserligen blir en utbyt relativt tidigt i den här matchen. Och det gillade han ju inte. Det var ju väldigt synbart redan i 63 minuten, va. Men jag tror ändå att Postecoglou verkligen uppskattar honom. Och det är ju även Kulusevski som står för assisten till Pape Sars mål där, eller
ja, det blir väl inte en assist till slut eftersom...
Nej, det var nog inte det, va? Men,
eftersom det blir en retur och så vidare. Det är ett väldigt stökigt mål och det där är ju såklart viktigt. Man måste ha de där marginalerna på sin sida. Det har ju verkligen Sar, men det är ju en fenomenal passning i djupet utav Kulusevski.
Men så kan man ju inte komma ifrån heller att det är på något sätt Son som kommer in och gör den verkliga skillnaden här. Jag tycker att Brennan Johnsons avslut, han såg ju väldigt lätt ut efter att han drog in målet. Jag tror det var för att
än man
det
tror
avslutet
det där,
alltså, är svårare än vad man först tror för att bollen studsar en del. Men det är otroligt skickligt av sån att verkligen kunna sätta bollen på rätt spelare på det sättet. Och det var ju två lag här som liknar varandra väldigt mycket i spelstil, så att det blev ju lite grann av en basketmatch. Det svängde fram och tillbaka, men ja, en otroligt tung seger för Tottenham.
Som de var inne på, de har ju väldigt, nu när Son är tillbaka och allt också, Brennan Johnson kommer igenom en otrolig offensiv bredd ändå just nu, Tottenham, där de kan ändå hålla alla fräscha, rotera, göra vissa byten och så vidare, så att alla de här kommer ju att få sin speltid, känns det ju som. Och ja, de är nog absolut i högsta grad med. Kanske inte en titelstrid, men tror nog att kampen om fjärdeplatten, så ligger de väldigt, väldigt bra till i alla fall inför fortsättningen.
Bara säga någonting om Brighton också där. Stackars assisterande tränaren Maldeda som han fick vikariera för De Cherbi som var hemma i Italien och återhämtade sig efter en tand. Han hade haft lite tandproblem.
En dental surgery. Vet vad det första jag tänkte på när jag hörde att han var iväg på dental surgery? Det är så här man förbereder sig för att skriva ner i Jürgen Klopps skor. Så måste man först fixa tänderna.
Jag vet inte riktigt, jag tänkte typ en visdomstand eller så, men du tänker
Visdomstand, det är man inte borta på det sättet. Jag har opererat bort några stycken.
Såklart du har.
Men ja, alltså, men det har jag också. Och jag var ganska illa däran ett bra tag efteråt. Så det kan ju vara lite olika. Men oavsett så hade ju stackars Maldera, han hade ingen röst kvar efteråt. Han lät som en förkyld John Dyche. Det var, ja, stackaren.
Ja, Brighton hade kanske behövt en Simone Adingra.
Han var bra i
som
i finalen
var
där.
Fantastiskt bra i AFCON-finalen som spelades igår. De hade behövt den spetsen faktiskt. Han har ju haft en fin, fin säsong verkligen. Det var en underhållande final. Dessutom mål av Sebastian Allaire. Vilken story.
Ja, lite Zlatan-vibes ändå, ja, även om jag inte kan minnas att han har gjort ett mål med tån sådär.
Men jo då, det snyggt, va? Rätt säker på att han gjorde ett nästan exakt sånt för PSG.
Ja, det var väldigt Zlatanesk liksom, ja, just den här styrningen och att ha den liksom
långa benen framför försvararen.
Atletiska skarven på något sätt. Det var väldigt...
Det är Adingra som spelade in bollen där. Det borde nästan
ja,
vara
det är det.
Från den positionen. Slog mig också att Max Gradle fortfarande spelar fotboll. Det var ett namn man inte hade hört på väldigt länge under den här finalen.
Gradle? det är väldigt roligt med afrikanska mästerskapen att man är såhär, jaha, är han? Jaha.
Jean-Michel Seri sprang omkring på mittfältet.
Jean-Michel Seri. känd för att vara otroligt hypad en sommar. Var bekymrad över sin köldallergi som han påstås.
Sen blev det inte så bra i fullen för Jean-Michel Seri. Kul för honom att du vunnit AFCON nu dock.
Verkligen inte. Ja, verkligen en fantastisk final på många sätt då. Viktigt för Tottenham här att ta 3 poäng såklart. Jag menar, Brennan Johnson, är det väl matchens sista spark typ, så de tar de här 3 poängen. Och ganska tungt för Brighton. Det går knackigt, Frida.
Ja, men de spelar med hög risk också, så att då kan det här eventuellt hända. Nu har de ju också fått tillbaka lite spelare, och jag tycker ju, jag hade velat säga någonting om Pascal Gross förra veckan, för att då var han fenomenal. Jag tyckte han var bra i den här matchen också. Det är slående ändå att det är Pascal Gross som har blivit så viktig för Brighton. Men jag tror väl inte att det är ingen fara på taket så, även om de ju har halkat efter lite och ligger nia i tabellen och sådär. Men det är så här det blir ibland för dem. De kommer släppa in mål med det sättet de spelar på, men de kommer också kunna straffa sina motståndare. Så att med lite flyt så hade de fått med sig någonting från den här matchen.
Det här är väl mer deras normalläge sett till massa spelarmaterial och så vidare, och man får komma ihåg att det som hände förra säsongen var ju en stor del en överprestation också, sett i materialet de har. Så att det här känns väl, det är ganska, det är inte oväntat att de svajar den här säsongen överhuvudtaget, med, och de har ändå hanterat Europa bra samtidigt, så att det var väl skönt för dem att Mittoman fick spela hela matchen här nu också.
Men någonting man ändå ska komma ihåg är, alltså på tal om det här med David Moyes, och det är ju många som vill säga att han ska få sparken nu och sådär. West Ham ligger trots allt före Brighton i tabellen på 8:e plats. En poäng fler än vad Brighton har. Så ibland måste man på något sätt ta ett kliv tillbaka och spana in tabellen och tänka att ja, West Ham, de spelar kanske inte den roligaste fotbollen i Premier League. Nej, men de har ändå gjort det hyfsat bra den här säsongen.
På samma poäng som Newcastle, och vi kanske ska ta oss till Nottingham då, och Forest Newcastle som var en svängig historia, riktigt, riktigt jämnt. Vi stod och tittade på highlights här inför inspelningen, Makoto, och konstaterade att det är inte världens speed i den där Newcastle backlinjen. Och
Sagan om de tre tornen är väl där bak, plus en till ytterback.
Alltså, är det kvitteringen va, 1-1 målet?
Ett målet där, så är det ju, vad heter det, Langa som bara kommer springande rakt mitt emellan två fyrtorn där.
Det är helt sjukt hur han kan vara först på den bollen med tanke på utgångsläget, där han är liksom 2 meter bakom försvararna och är 1 meter framför dem när han når bollen och kan peta in den mellan benen på Dubravka. Jättefint mål, fin framspelning utav Gibbs White också, tror jag det var. Det där, de skulle behöva en mer rörlig mittback. Det syntes i ett par situationer faktiskt i den här matchen.
Alltså, jag tycker nästan att det är mittfältet som är problemet. Att de blev alldeles för öppna, om tänker på också den situationen. Alltså Gibbs White ser ju på något sätt luckan och tar den. Ibland kan jag tycka att de blir väldigt öppna på mittfältet och det i sin tur påverkar defensiven. Sen är det klart att de har inte gjort det tillräckligt bra defensivt. Det har å andra sidan inte Forest heller, så att det var på något sätt därför Newcastle ändå lyckades få med sig alla tre poängen här, för att om Arsenal är bäst i ligan på fasta situationer så är väl Forest möjligtvis då sämst.
Sen, alltså, var det en variant, en inövad variant, Gimaraj 1-0-mål, eller var det en improvisation?
Nej, jag tror inte det var improvisation. Jag tror att det var...
För att det bestämt. Såg misslyckat ut. Det såg ut som en misslyckad bakrullning först, eftersom pressen kom så tajt från Forest. Det är Alanga som pressar inlägget där, men det är ju ett helt magiskt
avslut. Avslutet var improviserat, det var inte inövat i alla fall.
Avslutet är så fint från Gimaraj, alltså på bortre.
Jag gillar, tycker nästan att det målet är skickligare än det andra. Alltså hans andra mål är ju väldigt välplacerat och sådär, verkligen. Men det krävs mycket teknik för att få till det där första målet.
Alltså det är väl nästan inte ens en diskussion, höll jag på att säga, att det första målet han gör är liksom mer tekniskt fulländat på något sätt. Det är otroligt vackert avslut. Sen, alltså avslutet däremellan där ska ju inte heller förglömmas, tycker jag, från Kär där också. Det var ju inte dåligt där heller.
Framspelade av Botman. Hur många gånger ser man det? En mittback till en mittback.
Ja, exakt. Bara de slipper springa kapp med Antonio Langa för många gånger på en match, så har de ju sina fördelar de två. Det får man verkligen säga. Det är ett jättefint mittbackspar. Men som sagt, jag kan tycka att de är lite väl orörliga.
Ja, det är lite jobbigt med Avoni också, ska vi väl säga.
Ja, Avoni var ju också där. Och skulle det varit straff, Frida?
Hade ni nog inte protesterat.
Jag tycker att det finns för tillräckligt många kontakter i den situationen som inte har någon boll som intention, om vi säger så.
Ja. Samtidigt, han har inte riktigt kontroll på bollen själv heller. Det kanske inte ska spela någon roll, jag vet inte. Det påverkar mig lite grann.
Men det är
min bedömning.
Det är väldigt bra exempel, den här situationen. Att visa att det finns inte alltid rätt eller fel, rakt av, svart och vitt i sådana situationer. Man kan absolut säga att det är straff, man kan absolut säga att det inte är straff. Det där är en liksom sån situation, tycker jag, där det verkligen går att diskutera och inget av dem egentligen är fel.
Det är väl framförallt den sista då, handen från Dubravka, det tycker jag är den. Men då är bollen typ utanför planen redan, alltså den har studsat ifrån, han har ingen möjlighet att nå bollen vid det läget. Ja, skitsamma, det blev inte straff. Det var en tight situation som hade kunnat påverka, såklart.
Häpnadsväckande nog så landar Newcastle på ett expected goals på 0,48 kontra då Forest 1,50. 0,48, och så gör man tre mål.
Det säger väl en del om vilken kvalitet det var på de där avsluten också.
Ja, verkligen.
Och att expected goals inte alltid berättar hela historien.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi var inne på att det var en sexpoängsmatch på Villa Park. Det var också en sexpoängsmatch, får vi väl ändå säga, mellan Luton och Sheffield United. Ett sånt där halmstrå för avhängda Sheffield United i botten, för att kanske kunna göra någonting utav den här våren. Och man tog det. Det är fortfarande långt kvar och det är mycket, liksom, ett högt berg som ska bestigas fortfarande. Men hade man förlorat den här matchen, då hade ju i alla fall resan till Luton varit alldeles för lång. Everton har ju ett poängavdrag som gör att de ligger där. Är ju ett bättre lag. Vi kan ju nästan förvänta oss att de kommer ta mer poäng än Sheffield United under resterande säsong. Och fler lag är det väl inte vi ska blanda in i den där nedflyttningsstriden. Ja, det är kanske Nottingham Forest. Men jag tycker också att det finns för mycket kvalitet där.
Se vad som händer med poängavdragen och sådär.
Vi får ju se vad som händer med det är sant, det kan ju bli poängavdrag på Nottingham Forest också såklart. Men 3-1 till Sheffield United, det är ett riktigt championship-möte. Och vi har ju hyllat Luton under den senaste tiden, tyckte att de spelat bra. De har ju tagit riktiga skalper under säsongen, men det passar dem ju lite sämre. Det här, att möta ett lag som Sheffield United, det är ju helt uppenbart. De kan liksom inte på något sätt, de får ingen underskattning med sig här.
Luton fick verkligen smaka på sin egen medicin, ja, så kan man precis väl säga. Det var ju en rejäl replik också från Sheffield United efter det här haveriet mot Villa. Sen tror jag inte att de kommer klara sig kvar ändå, men jag tycker ändå det visar på något sätt att de ändå har rätt attityd och inställning när det väl vill sig. Mm. Sen, här får ju också handsregeln på något sätt ljuset på sig. Nu blir det 1-1 tycker jag i usla handsdomslut, eller usla, men ja, jag tycker ändå att man kan ifrågasätta båda de två straffarna. Men ja, men det var inte fel att Sheffield United fick med sig segern här på något sätt, och väldigt, jag tror att det är en sån seger som verkligen kan, ja, men motivera dem framöver här.
Luton vinner alltså bollinnehavet med 75% i den här matchen också. Tala om matchbilden, kanske inte passade dem riktigt. Att totalt 27 i skott hade de också. Ungefär samma XG, så att det är väl återigen där, men fortfarande, det passar inte riktigt om att vara förhandsfavorit på det här sättet som de ändå var, väldigt tydligt.
Nej, men undrar om Luton som fotbollsklubb någonsin har haft över 70% bollinnehav i en fotbollsmatch tidigare. Det är jag inte säker på.
Ja, det säger en del.
Ja, det gör det. Och lite kanske dramatik kan det skänka till den här bottenstriden.
Det beror på poängavdragen.
Det beror på poängavdragen där. Det är så tråkigt.
Ja, det vet.
Därifrån då tar vi oss till Anfield, där ett annat nedflyttningsredo gäng, Burnley, gör så som Burnley gör. Spelar ganska fint. Ställer till en del problem och förlorar med 3-1. Det är så hela deras säsong har varit, och det finns spelare i det här laget, det finns en spelidé, det finns en optimism, men det är också för dåligt både framåt och bakåt.
Det är valpigt bara. Mm. Jag tycker det är så valpigt av Burnley. Jag förstår inte riktigt vad de har sysslat med. Det är uppenbarligen så att Vincent Kompanys filosofi, som hyllades så pass mycket i Championship, den har inte funkat i Premier League, och han verkar inte riktigt ha liksom kopplat grepp om hur de ska få det här laget att ta poäng som krävs för att rädda
det här kontraktet. Det här visste ju alla, att de skulle inte kunna komma in med samma spelstil.
Ja, fast de flesta av oss allihopa tippade nog om betydligt mycket högre och betydligt mycket mer konkurrenskraftiga än vad de visat vara. Det skulle man ändå säga.
Man kan inte riktigt bestämma sig för om Kompany, om han är ett geni eller bara naiv. Mm. För att i alla hans intervjuer efter matcherna så är han otroligt optimistisk och positiv och väldigt lugn. Och jag tror att det måste vara skönt för den spelargruppen, att han hetsar inte upp sig på något sätt över att de åker till Anfield och förlorar. För att han inser rent logiskt att om Burnley skulle åka till Anfield och ta poäng, så är det en jättestor grej. Så att, ja, jag tycker det är fint att säga att han får så mycket förtroende, och att det inte verkar som att ledningen funderar på att göra sig av med honom bara för att de ligger där de ligger i tabellen. Det kanske lossnar en dag. Det är ju ett ungt gäng de har, men de har också investerat ganska mycket pengar, så att man förväntar sig ändå lite mer. Sen tyckte jag i den här matchen att målvaktskampen blir faktiskt avgörande. Keller gör ett par riktigt fina räddningar, samtidigt som James Trafford återigen svarar i luftrummet.
Han räcker inte till på den här nivån. Jag tycker inte det.
Just nu i alla fall. Nej, men han gör många sådana misstag.
Det är ju det som är grejen. Det är lite som Melier i Leeds, som ju har framtiden för sig, men liksom kanske inte riktigt för stunden räcker till. Sen, de har ju värvat mycket i fönstret också, men då är det ju återigen, de har ju följt samma modell. Titta på Asignon de tar in, det är liksom 23-årig ytterback som liksom går till Premier League för första gången. Datro Fofana, 21 år gammal. De har ju valt, de fortsätter ju liksom hålla den här unga filosofin i rekryteringen och så vidare, men då kommer du få ett ganska valpigt resultat av det, och det är det vi tycker vi ser. Sen, absolut, man kan inte kräva att de ska åka till Anfield och ta poäng. Det är inte den här matchen som de står och faller med, men jag tycker det finns en övergripande tendens över Burnley den här säsongen, att de inte riktigt har vad som krävs, kanske rutinen vad som krävs för att hålla sig kvar.
Många fina nickmål i den här matchen också, får man säga. Många inklusive O'Shays mål, som ja. Var väldigt kraftfull.
Ja, men jättefint. Och det är ju såklart svårt att försvara sig mot den typen av... alltså, en nick från det avståndet ska ju inte vara speciellt hög chans att den går in. Men är den så pass bra med en sån kraft och sitter mitt i krysset, då kan den...
Var det nickmål allihop, va?
Alla var nickmål. Var nickmål faktiskt.
Ja, för alltså, första från Jota, där ska ju Trafford göra det bättre, på tala om...
Det är en ren målvaktstavla. Han går ut och missar bollen helt enkelt.
Det hängs han är 90, lakan han är, och tvätt och annat.
Ja, men han är 1,97 lång. Jag menar, har man en så pass lång målvakt så ska man kunna lita på att det där utrymmet är hans. Bollen ska inte bara dimpa ner i pannan på Diogo Jota som står bakom honom, och så är det 1-0.
Resten tycker jag väl inte riktigt man klandrar honom för. Alltså, Dias nick tycker jag är mer liksom är påpasslig. Smart ja, löpning absolut. Och hela den biten. Och Darwin Nunez nick kanske är den liksom skickligaste av dem alla.
Ja, den är faktiskt fenomenal.
Riktigt bra. Alltså.
Ja. Burnley strular ju också till det själva. Det är ju, ja, de tappar ju bollen ett par gånger där i farligt läge, var det blir mål vid ett av tillfällena i alla fall. Det är också en sån där grej att ibland kanske de ska se till att vara lite mer påslagna när de befinner sig kring eget straffområde och ska försöka spela ut kort.
Harvey Elliott kom ju in i den här matchen och ja, på bekostnad av Alexander Arnold, för att säga någonting om honom också, går ut skadad igen då. Det känning på samma skada igen. Före dess, det är han som slår den här hörnan som trillar ner i huvudet på Diogo Jota. Då blev han ju faktiskt den försvarsspelare med flest assist i Premier Leagues historia. 25 år gammal.
Det var väl ingen spelare.
Ja, precis. Ja, det var väl ingen skräll att han skulle bli den, eller att han skulle slå det rekordet. Men också hur mycket försvarsspelare han nu är. Det kan väl ifrågasättas det med.
Alisson sjuk. Där har vi inte med, ska man väl.
Nej, precis. Också. Både Alisson och någon till, tror jag, Ryan Gravenberg var väl också...
Ja, det är väl någonting som har gått runt där i laget, pratar vi Klopp om. Där,
ja,
som var...
precis, och såklart. Mohamed Salah fortfarande borta, Dominic Szoboszlai också borta. Så att det är ett ganska... Konaté avstängd.
Ändå tillbaks.
Och det tillät ju McAllister att kliva lite högre upp i banan och gör det ju helt okej. Okay. Han gör ju, McAllister är ju en sån här spelare som aldrig gör eller han, vid något tillfälle när han efter någon landslagsuppehåll där, så gjorde han en riktigt svag match.
Mot Wolves var han inte bra under den här första halvleken.
Han led fortfarande av någon syrebrist där från Bolivias hemmaarena, men i övrigt så får man ju nästan alltid åtminstone en 6-7 utav McAllister vart man än sätter honom på planen. Sen fick ju Curtis Jones gå ner och spela högerback med tanke på att Conor Bradley fortfarande då finner sig utanför laget efter sin tragedi från förra helgen. Och ja, det var ett skevt Liverpool på många sätt, men de räddade ut det, och det skulle man ju göra på hemmaplan mot Burnley. Allt annat hade ju varit oacceptabelt faktiskt i den situationen man befinner sig i, vilket är högst upp i tabellen med Manchester City jagandes. Pep Guardiola har inte alltid haft det så lätt mot just Everton. Och med 0-0 i halvtid så kändes det som att Everton kan nog gneta sig på en bit till här. Det såg rätt stabilt ut försvarsmässigt. Man skapar ju såklart inte speciellt mycket framåt, men det var svårt för Manchester City under första halvleken. Så orkar man inte stå emot. Erling Haaland har ju en instinkt i boxen som ingen annan i stort sett, får vi säga. Det är liksom, det är Lewandowski och kanske Harry Kane som har det där. Det bara smäller. Han har varit helt osynlig under matchen. Han har inte gjort någonting i matchen fram till dess, men när bollen bara finns där så säger det bara pang. Och så det är
riktigt buster avslut ändå det första. Ja. Han skjuter nästan med Pickford in i målet på det där skottet.
Ja.
Det är ju ändå när Pep gör de där bytena, han sätter in De Bruyne, Bernardo Silva, det är ju då man sitter för en väg in i matchen, för att fram tills dess så hade ju Everton varit väldigt bra defensivt. Mycket bättre än vad Brentford var, och då fick Brentford ändå in ett mål under första halvleken mot dem.
Ja.
Men ja, sen är det ju ett verkligt uppvaknande också för Branthwaite, som har varit bra den här säsongen. Men det märktes ändå att han fortfarande är ung när han ställdes mot Haaland vid det där andra målet, för att han tar... Hela hans kropp är... Jag tycker att hans kroppsproportioner positionering är helt fel. Haalands löpning är väldigt, väldigt smart, och den kombinationen, den var inte speciellt lyckad, utan Haaland kan ju i princip bara knuffa undan honom som om han vore en vante och dra in det där målet.
Ja. Sen var det ju en passningsfot med helt okej renommé som fram också slog den bollen fram till.
Jävla boll det är, alltså hur fan, alltså man tycker att det finns mycket yta att slå den bollen på, absolut, det är inte så svårt, men han slår den ju för fan på en kvadratdecimeter som är, det kan ju inte slå den mer perfekt.
Nej, alltså det, man ser ju så här, där ska den bollen slås, och så jag viftkommer den där bollen fram dit, alltså ja.
Nej, men man hade kunnat se den bollen slås över, alltså över huvudet på dem eller runt, alltså
lite förbrant.
Ja, men på många sätt där Haaland hade fått så mycket svårare, alltså fått jaga upp och ta den här kampen. Nu slår han den mellan försvarsspelaren och Haaland, alltså Brandtwaite, och den är bara helt mitt i steget.
Han är helt okej, Kevin De Bruyne. Det kan man väl lugnt konstatera.
Ja, han gör det med vänstern dessutom.
Ja, han är väl...
Han är helt otrolig. Alltså, den där passningsfoten han har, den är så känslig. Mm. Och 2-0 till Manchester City då, som med en match mindre spelad ligger 2 poäng bakom Liverpool. Så att,
det satt ändå långt inne, alltså, den här matchen. Det gjorde det. Everton var väldigt... Med Sean Dyche där med jag uppkopplad på läktaren.
Ja, just det.
Får man ju vara. Men det... Nej, jag tror City kommer nog att tappa jättemånga fler poäng. Det är väl känslan, det har vi sagt förut också. Så, men...
ja. Nu är de ju inne i en period där de har ganska beskedligt motstånd, får man säga.
Räknar du in FCK i det?
Jag räknar in FCK i det. Det kommer ju en period lite längre fram här. De ska möta både Liverpool och Arsenal, och det är ju i de här... under de veckorna som den här ligan kommer att avgöras, så är det ju bara...
Och då har Haaland och De Bruyne värmt upp tillräckligt efter sina skador från varor, så ja, då får det som händer.
Det är också så typiskt, Frida, att det första han gör när 2-0 kommer, det är Pep Guardiola, så som han är. Direkt, va? Grealish, du måste in! Jack, du måste in! då vill han ha någon som kan stå och trampa på bollen och vinna frisparkar högst upp.
Ja, precis. Han var ändå lite kritisk mot Grealish här. Förra veckan eller tidigare i veckan inför den här matchen, Guardiola, att han påpekade att han tycker Grealish har inte varit lika bra den här säsongen jämfört med förra, och tycker ändå att man kan läsa in att Grealish kanske inte alltid är så professionell som Guardiola hade önskat att han var, och det har vi sett fler exempel på i Man City, att är man inte professionell ut i fingerspetsarna så kan Guardiola mycket väl leverera en sån kommentar på en presskonferens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mittenmöte, Wolves-Brentford. 2-0 blev det där. Jag hade Wolves som stora favoriter faktiskt inför den här matchen. Jag tycker de har haft en fin trend. Men Nörgård och Ivan Toney ville annat. Ivan Toney som också hade en del att säga runt sin situation i Brentford.
Ja, de är ju Toney och Mpää är ju, det måste vara ligans mest omaka men mest välfungerande anfallsduo. Dels det här med att de, ja, rent längdmässigt skiljer sig åt något otroligt. Det är lite som Tom och Jerry, tycker jag. Att de fungerar helt enkelt bra ihop, även fast man inte borde göra det. Och ja, Wolves och Brentford har ju mötts många gånger den senaste månaden. Jag tror det är att de har mötts 4 gånger på 45 dagar eller någonting sånt. Och det här var Brentfords första seger. Så att 4:e gången gilt för dem, och det var verkligen en classic Brentford-insats. Tycker att de gör det bra egentligen i samtliga lagdelar. Och en som faktiskt har börjat revanschera sig lite grann, och inte minst gjorde det i mötet med Man City, är ju faktiskt målvakten Fläcken, som Vi har varit på lite grann och det är många fler som har varit det, och han har ju faktiskt inte levt upp till måttet alls, men han gjorde ju en fantastisk insats mot Man City där han radade upp räddningar, och ja, han var inte dum här heller, så att nej, tre fina poäng för Brentford.
Ändå med sorg man konstaterar att Neil Mopes målsvit tog slut ändå här. Alltså han hade ju alltså gjort mål i varje match det här kalenderåret. Fem raka tävlingsmatcher har han nätat i. Han har krypt under skinnet på desto många fler. Det är lite synd att
fan,
de här
fan vad han är bra.
Ja, men alltså så här, att Brentford City hamnade fel för vår podd, så att vi inte fick liksom avhandla hela det när Mopé versus Kyle Walker.
Han måste ju ha sagt någonting om hans barn och, alltså,
det var ju det som han hade sagt.
Daily Mail kallade ju in någon läppläsare. Det är så klassiskt att en tabloid gör någonting sånt, som listade ut, eller som hävdar i alla fall, att Walker gick fram till domaren och sa att han sa när han pratade om mina barn flera gånger. Och jag var på den presskonferensen efter matchen när Pep Guardiola fick en fråga från någon Sky-reporter om, ja men vad sa egentligen Mopé till Walker, och Guardiola ville ju inte alls prata om det. Han slog ner det direkt och bara, no, I'm not gonna comment on that, not gonna comment on that. Så man fick känslan av att det var nog inget helt rumsrent som kom från Mopé i det läget, men ja, vem är förvånad? Ingen alls.
Och sen innan där, och målgest gate när han snor Madisons mål.
Ja, precis, när han kastar dart.
Alltså, man får ge Mopé att han är ju väldigt påläst. Han går ju in i en match och har gjort, han har ju förberett sig. Han vet vad han kan trycka på. Han vet precis vad han kan göra. Och nu har han också gjort mål också. Så är det.
Ja, så det konstiga med det när han snor Madisons målgest, det är ju att Saka gjorde ju samma sak i mötet med Tottenham. Att han, men det blir ju annorlunda, för att han känner ju Madison väldigt väl. Mopé är ju bara sån där. Han går ju runt här och alla tror att han är det största aset som någonsin har levt på den här planeten. Sen verkar det som att han är otroligt trevlig och snäll vid sidan om planen, men att det här är hans grej. Han vill helt enkelt få spelare ur balans. Så det, ja, det är därför han gör det här. Men fortsätt, säger jag. Det är
han har en supporter här i alla fall, det kan jag säga. Jag tycker det är helt underbart. Just den här är så påläst också. Han hittar alltid någonting att peta på. Är det... Och gör mål dessutom, varit bra. Det ska vi lägga till också nu, att han har faktiskt kommit igång även om han inte gjorde mål här nu då.
Lite äldre lyssnare kanske kommer ihåg John Fashanu, en inte helt rumsren fotbollsspelare som var en del av Crazy Gang med Wimbledon då, för länge sen. Han brukade också läsa på om domaren för att ställa sig in och säga några fina saker. Jag hoppas det gick bra på fotbollsmatchen med grabben i helgen och sådär, inför, för att visste han att ja, men första är nog fri ändå. Om jag har chitchattat lite med domaren och varit lite personlig, så vet jag att den första stämplingen i knähöjd, den kommer bara ge en frispark. Då har jag liksom en till godo. Han brukar också ställa sig och måtta karatesparkar i luften under uppvärmningen och stirra motståndarna i ögonen och sådana saker.
Ska vi, alltså med våran liksom ändå gemensam på något sätt hyllning till sånt här, ska vi bara konstatera att det här med blått kort som de pratat om, det kan de bara slänga. Alltså det vill vi inte ha.
Fast jag är lite intresserad av att veta, hur blir det om en målvakt får ett blått kort? Vad händer då?
Exakt.
Ska en utespelare ställa sig i mål i 10 minuter?
Har de tänkt så långt, tror du?
Nej, antagligen inte. Men det vore ju väldigt intressant att se typ om Man City spelar. Ederson är ju ändå som han är.
Kompatibel att dra blåa kort.
Martinez. Att blått kort. Och att Kyle Walker måste gå och ställa sig i mål då. Han kan ju göra det och har gjort det förr.
Det kan
ja, ändå.
Då får de väl ta, ja, är det, nej, jag säger bara sin bins rakt in the bin, så att säga. Jag tycker, varför ska man ändra någonting som, alltså det hör ju till, sådana här typer av saker hör till, Neil Mopé hör till fotbollen på något sätt, så nej, ja. Han skulle få sitta där och ofta, kan jag tänka mig, ifall det där infördes.
Klopp var väl ute och kommenterade det här också, mer eller mindre. Ja, tänk om vi hade haft blåa kort i den här matchen. Då hade vi varit nere på 5-6 spelare var vid tillfällen efter mötet med Burnley.
Framförallt ska väl kortet vara orange också. Det är helt orimligt, vad kan blått inför?
Det har vi i grönt kort va, i knatteserierna som man delar ut efter matchen till någon som har
utmärkt sig på ett positivt sätt.
Utmärkt sig på ett sportsligt sätt på olika sätt. Ja, men så är det ju.
Oj.
Det delar man ut till vad, alltså motståndarlaget hemmatränare, alltså ska säga, tränaren för ena laget, han ger ett grönt kort till spelare i motståndarlaget för ja.
Förr i tiden så var grönt kort någonting man använde för att spela golf. Det kanske fortfarande.
Det kanske det fortfarande är, det vet jag inte. Men ja.
Behöver man grönt kort för discgolf?
Nej. Nej, gud nej. Vi håller inte på med sådana snobberier. Vi har en match kvar, va? Det är den mellan Fulham och Bournemouth som vi inte har kommenterat än. Fulham vann den med 3-1. Lite förvånande för mig också. Bobby de Cordova Reed öppnade mål.
Roligt namn alltså.
Ja, det är en sån spelare jag är väldigt svag för. Också sådär att när Bournemouth fick sitt 2-1 reducering så tog det en minut innan Rodrigo Muniz gjorde 3-1 och dödade matchen. Inte, jag vet inte. Det är ju två lag som inte kommer varken vara inblandade uppåt eller neråt.
Nej, men jag är glad för Muniz i alla fall, för att han har ju inte haft det helt enkelt egentligen de senaste åren. Han lånades väl ut till Middlesbrough, sen gick det inte alls bra där när Michael Carrick kom in, och nu har han drabbats av, ja, han har haft lite problem med skador den här säsongen. Så jag tror att det var otroligt skönt för hans del att han fick göra två mål här, och det var inte bara målen som han gjorde bra, utan ja, med sättet som han länkar upp på. Han gjorde helt enkelt livet surt för Bournemouths försvarare. Så att en stor tummen upp till honom. Och det är ju precis vad Fulham behöver också. De har ju ändå haft sina problem sett till att ja, ersätta Mitrovic. Så att jag tror att det var väldigt skönt för Marco Silva att säga att Muniz gjorde så bra ifrån sig.
De bytte plats med varandra i tabellen också. 12 och 13 ligger de, och det är väl där de kommer ligga ungefär. Om inte Crystal Palace och Chelsea blandar sig i den leken. De möts ju ikväll, de befinner sig också i de där regionerna.
Kan bli precis vad som helst.
Kan
bli precis vad som helst.
Kan också bli Roy Hodgsons sista.
Jag kan det bli Pochettino sista, ska vi utesluta det heller? Det kan bli precis vad
det också bli faktiskt.
Väldigt ångestmöte faktiskt.
Ja, verkligen. Ja.
Ska du dit, Frida?
Nej, det ska jag inte, men jag ska bänka mig framför Monday Night Football.
Ja.
Bästa programmet som finns.
Ja, det är väldigt bra.
Och nu pratar vi alltså om den fotboll vi pratar om här och ingen annan
amerikansk fotboll. Nej,
precis.
Det sånt orkar vi inte engagera oss i. Vi har fått en del frågor. Vi kan väl kasta in den från Danne. Han undrar, vilken spelare är viktigast för sitt lag i serien? Ja, det finns ju såklart några stycken.
Neil Mopé. Nej, men...
Alltså...
Vad du menar, en, alltså att det skulle vara ett lag som har en spelare som är viktigare?
Den enskilt viktigaste. Vi kan ju peka på hur viktig Paquetá har varit för West Ham till exempel. Hur prestationerna har sett ut med och utan honom.
Mm. Palinha skulle man ju kunna säga.
Palinha
också.
Palinha är bra shout där också. Mm.
Topplagen tycker jag inte att det finns någon sån riktigt...
Hur skulle Everton funka utan Tarkovski?
Ja,
den är... alltså, Man United, det var inget topplag.
Nej, jag vet.
Men Rodri har vi ju sett är otroligt viktigt
Rodri
för Manchester City.
Rodri skulle jag nog lägga väldigt högt där faktiskt. Mm. Jag tycker han är...
Vicario kanske i Tottenham?
Ja, fast, alltså Rodri.
Ja.
På tal om Vicario så märkte ni det att nu hade de ju tänkt till i den här matchen med Brighton att nu sätter de ju en spelare som ska hjälpa Vicario att skydda sig på fasta situationer. Det var bara intressant, för vi pratade ju om det förra veckan, att han nog behöver hjälp i de lägena, och det fick han ju nu. Och där var någon videosekvens på Madison som blev viral när Madison liksom, är det Welbeck som är på honom? Det måste nästan vara det. Nej, kan det ha varit på en not? Jag kommer inte ihåg, men det är någon spelare i alla fall som försöker störa Vicario, och så står Madison där som en sorts bodyguard. Men det funkade ju.
Tobias Lindberg skriver, vad har hänt med Harry Maguire? För ett år sedan var han världsfotbollens största meme. Den senaste har han sett ut som den mittback man trodde man skulle få när man slog transferrekordet för försvarare för några år sedan.
Det har han gjort hela den här säsongen skulle jag säga, faktiskt. Så att sen vad det har att göra med är ju svårt att säga. Sen om det är att han har liksom lyst i och med att det är andra spelare i United som inte kanske har briljerat på samma vis och han har steppat upp då, det vet jag inte, men någonting är det ju i alla fall, för att han har ju varit klockren den här säsongen, tycker jag.
Ja, han har, alltså, jag tycker framförallt han har inte stuckit ut, det är inte så att han har sett ut som Gabriel eller liksom Prime Van Dijk på det sättet, men han har framförallt inte gjort några misstag. Han har heller inte spelats på ett sätt som liksom verkligen inte passar honom, utan han har kanske fått det är väl också Ten Hag som också förstått hur han ska använda Maguire på ett sätt. Sen tycker jag att Luke Shaw har varit väldigt bra. Jag tyckte han var bra i den här matchen också, defensivt.
Sen han kom tillbaka från skadan, ja.
Ett problem för Maguire, det är att han ser ju lite klumpig ut i vissa situationer. Och det är väl det som på något sätt spär på det här, att kolla på honom, han ser ut som att han bär en frys, alltså lite så när han vänder upp och så vidare. Jag tror att det kan nog lätt bidra till att, eller det förstärker bilden av att han på något sätt är en pajas, om ni förstår vad jag menar. Sen är ju sociala medier vad det är också. En person säger någonting och sen så hänger alla andra på och så blir det på något sätt vedertaget att Harry Maguire är usel. Men han är ju inte usel och har väl aldrig varit. Det är bara det att han kanske inte var värd de pengarna som han kostade. Och det är väl det egentligen.
Men det är ju alltså, det har ju inte undgått någon just att Harry Maguire har varit en snackis sen han kom till United. Och just i de liksom, den terminologin. Sen tycker jag väl att han har då gått in briljant och fått lite av en revansch den här säsongen. Det är också en signal på att man inte riktigt litar på vad Erik ten Hag sysslar med, för Maguire var ju, någon skulle bort. Han var inte liksom redo. Det var inte de spelare som räknade med den här säsongen. Sen absolut, Lisandro Martinez gick sönder, Varane gick sönder och så vidare. De blev tvungna att kasta in honom. Och sen har han lyft sig och sen tagit den här platsen. Men att det fanns liksom ingen plan från början att han skulle liksom maximera Harry Maguire, bara att ha blivit så på vägen lite. Sen absolut, jag är väldigt imponerad av det han har gjort den här säsongen. Jag tycker han var ju stabil i matchen mot Villa också.
Ja, verkligen. Lukas Gniste undrar, finns det någon uppdatering kring utredningen av Manchester City? Nej, det gör det väl inte, och det kommer väl dröja innan vi får veta någonting ytterligare om den. De säger att det finns ett datum, men de har inte kommunicerat vad det datumet är väl, Frida?
Nej, jag har inte heller sett någonting nytt om det. Men vem vet hur lång tid det där kommer ta. Men Everton försöker väl sätta press på dem nu lite grann, eftersom att de menar på att kan ni straffa oss på det här sättet för en förteelse, så borde ni väl kunna utreda då huruvida Man City bör straffas ännu hårdare. Så att vi får se vad som händer.
Känslan är att man får höra någonting om Chelsea innan man får höra någonting om City väl. Om
ja, och Forest för den delen. Ja. Så att, vi får
Forest
se.
Har vi ju hört saker om redan, de är ju ändå liksom... Det finns ju papper.
Även Newcastle vi pratar om. Det som var väl att när du skulle bestämma som ytterligare regler som rör just multiklubbsägarskap som skulle införas.
Det var de inte nöjda med.
Nej, då hotade ju Manchester City direkt med att stämma eller att ta hela den sportsliga vad är det för någonting? Är det en kommitté? Till rätten helt enkelt, för man var inte nöjd med de reglerna. Men
de värvade ju precis, eller verkar som att man ska värva Savio i alla fall, eller Savinho då, från Girona, eller från Troa rättare sagt.
Men det kan vi ju, när det nu börjar fattas lite regler som faktiskt är bra för fotbollen, så tycker jag ni kan väl ta en kik ut över landskapet och se vem som står på rätt sida och vem som försöker göra det bästa för fotbollen och för fotbollens framtid, och vilka som ställer sig på andra sidan. Det är väl min kommentar till det.
Går det att tolka på olika sätt?
Ja. Ska vi se. Joakim Andersson skriver, hur står sig Gabriel bland bästa mittbackar i offensivt straffområde? Kommer inte på så många som varit bättre, förutom Ramos kanske.
Jag tänkte precis säga Sergio Ramos. Och där,
men han var ut, kanske inte så mycket längre, men en gång i tiden var ju det en av hans mest utmärkade drag såklart.
Han har varit oerhört bra den här säsongen, det kan vi konstatera. Verkligen. Och då har Saliba också varit bra, men Gabriel har varit snäppet bättre. Så att nej, det har Arsenal verkligen två mittbackar som är grymt farliga i offensivt straffområde.
Försöker tänka efter om vi har haft någon annan jämförbar under i Premier League som
Richard
har varit så...
Dunn.
Ja, han är mest att sparka in bollar i eget mål.
han var vass i straffområden i alla fall.
Ja. Det känns som Chelsea hade... Det är mer jag tänker på. Jag glömmer bort. Det är så mycket... Det är så mycket spelare som passerar, jag kommer inte på det just nu. Hörde ni, det var allt vi hann den här måndagen. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Makoto och Frida för att ni var med. Vi har fått en fråga också om Mbappé och Real Madrid och så vidare, men det får ni väl ta i Sillypodden här lite senare i veckan.
Fick en fråga om det till här.
Ja, precis. Ja,
det intressant.
Sebastian Franco, han kunde inte hålla sig.
Sillypodd på torsdag. Ja, då ska vi prata Mbappé igen. Ja, säkert.
Såklart. Hörde ni, tusen tack igen alla ni som har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.